Filmpodden Håller den är tillbaka och jag heter Martin Soneby och du heter Erik Broström.
Just det.
Och du heter Ola Aurell.
Jajamän.
Och Fanny Agazzi kommer snart in. Kommer rulla in som den filmstjärna hon är.
Exakt.
lite senare bara.
Ja, med solglasögon och vit näsa. Ja.
Vi har tittat på filmen Inner Space är originaltiteln, 24 timmars jakten på svenska.
Ja.
Från 1987. Ja.
24 timmars jakten. Det är en 80-talsfilm. Ja. Med en 80-talstitel.
Absolut.
Verkligen.
Den skulle också kunna ha mycket töntigare svenska namn. Men 24 timmars jakten var ändå acceptabelt ur den...
Det finns ju sämre. Helt
absolut. Sätt.
Det är lättare att komma ihåg 24 timmars jakten än Inner Space.
Ja, jag tycker det också. Mm. Ja.
Det är ändå något positivt.
Ja. Dennis Quaid, Meg Ryan, Martin Short och så några andra stora. Men det är en fin ensemble av härliga skådespelare, tycker jag.
Verkligen, verkligen.
Vad är era minnen?
Jag visste ju först inte vad det här var för film förrän ni började prata om vad den handlade om. Och så insåg jag att jag har ju sett den här. Så det här är en sån som jag verkligen har sett när det begav sig och inte senare.
Ja, vad roligt.
Så jag måste ju ha sett den här som, vad blir det, 11-åring, något åt det hållet då. Jag misstänker att den visade på en sån här... Det jag borde vara liksom för litet för att ha en egen biograf. Så de hade en sån här pop-up-biograf. Där de tog med sin projektor till ett bibliotek och visade för barnen ut alla filmer. Jag misstänker att jag kan ha sett den där. Är väldigt vaga minnen, men vissa av grejerna, hur de åker runt in i kroppen och fäster i ögonen. Och några såna scener har fastnat väldigt väl. Och andra grejer som han, cowboy-karaktären, är bara såhär, nej, jag minns inte detta alls.
Okej, okay, ja. Erik då?
Ja, men jag hade också såhär, jag såg inte den här på bio, jag är lite för ung för det, men den kom 87, jag måste ha sett den typ 89 eller något, precis när den kom ut på video. Och jag var ändå, jag kommer ihåg att jag var så pass liten att jag tänkte att Han Solo såg konstigt ut. Jag tyckte att det var... Alltså, jag tänkte så här, det är han som spelar Han Solo. Eller? Han är ganska lik, liksom.
Han är lik.
Ja. Och där är han faktiskt. Det finns ung Harrison Ford, ung Dennis Quaid. Finns det verkligen likheter?
Jag tycker att han är en mix mellan Harrison Ford och Tom Cruise.
Ja, det
är... Nu vet jag inte hur stor han var då, men om de har liksom tänkt sådär, vi ska ha typ Harrison Ford, typ Tom Cruise, och sitter de en mishmash och man tar honom och säger det. Jag kan inte gå fel.
Ja, men Tom Cruise looks och Harrison Fords kanske längd eller något sånt där.
Ja, och den här lilla arroganta stilen som man har som Han Solo framförallt. Liksom.
Ja, det är något med blicken och leendet och hela så.
Ja. Så kort plott då. Vetenskapligt experiment. Man ska krympa ner en någon sorts liten vad ska man säga, något litet undervattensfordon och skicka in den i en kropp för att studera en kropp inifrån, så att säga. Och en människa ska krympas ner till mikroskopiska dimensioner.
Och in i en kanin. Jag vet inte varför det är just kanin, men
det är väl ett labbdjur bara.
Men jag tänker, om det är för att studera mänsklig anatomi, så brukar det väl oftast vara någon annan sorts djur.
Man börjar väl med så här försöksdjur. Det är väl alla försök.
Jo, men att man tar, brukar inte råttor vara väldigt bra för att testa på, för att de har så mycket
gemensamt. Så små.
Var det här det du störde dig på i filmen? Att det var fel djur?
Jag stängde av så fort jag såg det.
Kanin köper inte.
Ett bra val.
Jo, men det är ett bra val.
Gris hade varit rimligt. De är ganska lika människor.
Exakt,
men
jag
det
hade
blivit lite mer illa till mods om man ska skicka under dem i en gris.
Ja, men det är såhär arvsmassa och skiljer 3%. Sådär, jag tänkte, ja, men det är det de ska göra. Och det ska väl Dennis Quaid, han är typ alkis. Och han får inte åka upp i rymden.
Ja, jag ser honom som, jag vet, just den här tiden, 86-87, va? Top Gun var väl jättestor. Var det inte så?
Jo, det borde den ju varit.
Och jag tänker att den här lite arroganta, lite tuffa stridspiloten med auktoritetsproblem. Det är nog en karaktär som är ganska populär vid den här tiden.
Just det.
Så jag tänker att de vill göra en sån. Men istället för att ha daddy issues som Tom Cruise hade, så har han alkoholproblem. Så han kommer in och är sådär... Han är wild.
Ja.
Han är he's uncontrollable.
Det är ju en fantastisk öppningsscen, just att hela filmen är liksom ett inzoomat drinkglas liksom.
Ja, just det.
Och så zoomar vi ut tills vi märker att vi är på fest, och så kommer den här fyllan och...
Ja, ska vi titta lite, för jag tycker att det är en intressant, det här sätter ju tonen direkt på Dennis Quaids karaktär.
Ja.
Och han heter ju också Förlåt. Tuck Pendleton.
Ja, för fan, bra namn.
Lieutenant Tuck Pendleton.
Ja.
Jag gillar det namnet.
Det kan inte bli bättre.
Nej. Och ser ut så här.
I see spacewalkers and moonwalkers and earth orbiters galore. And over here, we have the current cream of the crop, America's best and brightest. It's a good one, eh, boys? Hell, the most excitement I ever have is the time I landed a crippled F-14 with a stubborn nose gear on the deck of a rolling flat top and zero visibility. But you boys, you get to test out these babies. I envy you. Gentlemen, I salute you.
Så där har vi etablerat vem han är.
Ja.
Absolut.
He's uncontrollable.
En bra karaktärsbeskrivning.
Och på så sätt så får han väl jobbet, för he's the only one crazy enough to do it.
Exakt. Mm.
Man ska krympa ner en pilot till mikroskopiska dimensioner och skicka ner den i en kropp.
Jag satt och tänkte på det. Jag bara, vem skulle tacka ja till det här? Mm. Jo, det är Tuck Pendleton.
Crazy Tuck.
Crazy Tuck. Men det är ju ett vansinnes uppdrag verkligen, när man tänker efter.
Det känns ju inte troligt att man tar en loose cannon ändå, men det, i sammanhanget så köper jag det. Jag har inga problem med...
Ja. Ja, men, och är de liksom en sanktionerad forskningsinstitut, eller är det lite så här under the...
Jag tror att det är lite rogue. Jag tror att
det är
ja, det är lite så där.
För skulle ju aldrig Tuck Pendleton sitta i den där cockpiten.
Är det ett statligt, det är ett NASA-projekt, då tar de ju the best and the brightest.
Exakt.
Precis.
Och det är han ju inte, för
här försöker de hitta någon bara.
Ja. Ja, men och sen så blir han full, och han har ju den här affären, eller han har ju ett förhållande med Meg Ryan. Och de lyssnar på 60-talsmusik.
Mm. Just det.
Ja. Jag älskar Sam Cooke, och jag tycker det är ett jättebra soundtrack till filmen, men jag inser också att det känns som att regissörer ibland väljer musiken de har nostalgiska anknytningar till.
Det var ju
romantiskt och så.
Trendigt med sån lite så här pre-Beatles musik 80-talet, ja. Liksom så här lite 50-tals revival rent allmänt, även i Top Gun är det väl sån musik till exempel.
Ja, men det är inte det regissörerna.
Jag tror att det är mycket regissörerna och också, men det finns vara lite i tidsandan också, att det är nostalgi för dem. Det liksom ger en sån här
ja,
det ger en viss stämning.
Ja.
Jag tror absolut regissörerna.
Ja.
Men det gick igenom, alltså Grease gjordes ju inte bara för att regissörerna gillade det, alltså det gick ju hem också.
Det funkar ju. Ja, det verkar ha haft någon slags framgång.
Ja. Det var väl, vi ska väl också säga att den är regisserad av Joel Dante, va?
Joel Dante, ja. Ja. Han gör Gremlins och Gremlins 2. Det är väl de här tre som är hans mest liksom vad ska man säga, framgångsrika.
Och det är också alla de filmerna, inklusive den här, är väl Steven Spielberg anknutna?
Ja, väldigt mycket så. Nästan allting som kommer i den här genren är ju typ Spielberg. Det var ett tag så var det Robert Zemeckis som skulle köra den här. Men det blev Joe Dante istället, för Zemeckis skulle väl göra typ Tillbaka till framtiden eller någonting. Så att det var ju, Spielberg gjorde ju liksom, var exekutiv producent på nästan allting vid den här tiden, känns det som.
Ja. Och man märker att det är så här, Steven Spielberg har någon grej för gadgets, känns det som. Vet du det?
Jo.
Alltså det är mycket så, det är mycket maskiner som är hemmabyggda, som är jävligt charmiga.
Ja.
Och sen ska användas för helt otroliga saker.
Det är ju verkligen en gadgetperiod för Spielberg.
Ja.
Så är det ju.
Ja. Hade han inte någonting med Honey, I Shrunk the Kids också, med Rick Moranis? Det måste det ha varit.
Jag ska kolla upp
det var extremt gång. Mycket gadgets. Och dessutom så krympte han ju människor, precis som i den här filmen.
Exakt. Han älskade krympgrejer.
Men är det en Spielberg-grej? Eller
det det känns så. Även Goonies, som var Spielberg.
Han har faktiskt inget mer än att göra. Verkar det vara så. Men det hade inte förvånat mig alls.
Nej, men Goonies har haft någonting med att göra. Det, där är också gadgets. De bygger grejer hemma för att kunna öppna en grind och sådana där grejer.
Ja.
Han gillar det där. Hemmabyggen.
Ja, verkligen. Jo, där han har ju skrivit storyn till Goonies. Ja. Spielberg såklart.
Så där är vi. Det är väl tonen på den här filmen ungefär. Sen är det väl väldigt mycket annat.
Ja, och så är det fantastiska Jack Putter, som spelas av Martin Short.
Ja.
Som är... Det är en intressant film. Vem är huvudroll och vem är biroll i den här? För att det handlar ju faktiskt, båda har ju liksom en karaktärsresa och genomgår en förändring. Båda är ju protagonister.
Jag skulle säga att det handlar om Jack. Alltså
Jack
han, Mesens resa där. Det är ganska tydligt på slutet att det är han som har... Hans resa är också tydlig vad som händer egentligen. Det är inte glasklart varför stridspiloten har blivit bättre människa och får tjejen på slutet. Det är mest...
Han har bara lärt sig någonting.
Ja, det är, alltså, vi har inte sett honom sluta dricka direkt. Vi har inte, alltså, det är inget, det är som har hänt i hans liv.
Nej, men hans kurva har väl mer att han har klarat sig ur en jätteknipa.
Ja, men han får ju någon slags insikt nu. Han, om vi hoppar framåt när han åker in i Lydias kropp och får se att hon är med barn. Det känns som att han genomgår någon slags transformation och måste vara lite mer liksom, men mogen och grejer.
Men den psykologiska resan är ju att de är egentligen samma person. Alltså Tuck är ju den inre stridspiloten som finns i alla män och som vill ut. Liksom. Ja, ja. Och det är det som händer på slutet, att han har äntligen blivit båda. Liksom. Han har internaliserat Tuck på slutet och kan ge sig ut i världen och vara en man. Sådär. Så att det är en sån resa till att bli man som är filmen någonstans.
Ja, men jag håller med om det.
Men det är helt rätt.
Det är samma story som i... Här är Fanny Agazzi, Fred. Hej, välkommen.
Hej, ursäkta, förlåt.
Ramlar in lite, det är ingen fara. Det är ingen fara. Du har sett filmen?
Ja.
Ja. Va?
Det är tveksamt.
Ja, lite hackigt måste jag erkänna.
Skumma filmen lite.
Alltså grejen var att det här är ytterligare en sån här film som jag har inte så mycket relation till.
Ja.
Vet inte om det är för att den kanske inte var när jag var liten. Alltså, jag vet inte riktigt hur. Såg du den här?
Ja, jag såg den. Jag var väl 8-9 när jag såg den.
Mm.
Jag var 6 år när den kom, kanske. Mm. Men, nej, men den här är sån som jag har vuxit upp med, mer eller mindre.
Jag hade den på VHS, jag såg den jättemånga gånger.
Nej, det var din sjukfilm liksom.
Mm. En av dem. Nej, men vi pratade om... men just det, den här karaktärskurvan.
Liksom,
att han är tönten som sen får någon typ av så här, hej, jag kan inte vara en tönt längre, jag måste bli lite tuffare.
Ja.
Och så får han hjälp. Det är ju klassisk Benny Gullfoot-story. Alltså att han, du vet, han får ett par magiska fotbollsdojer och så blir han plötsligt jättebra.
Ja.
Och så kommer de fram till att, hej, det hade ingenting med fotboll, de var bara vanliga fotbollsskor.
Det fanns verkligen så.
Det fanns inom det hela tiden.
Mm. Ja. Det är också stridspiloten är ju så här väldigt arketypisk, just att han är stridspilot och snygg kropp och alla tjejer bara kan gå fram och pussa på tjejer. Alltså han är ju en extrem sån här manlighetsarketyp. Så han är allt som den andra killen saknar någonstans.
Och vill, som han aspirerar till i viss mån. Helt klart.
Så du är därför han också kan vara den här inre rösten och...
Precis.
Det är sån... fantastisk presentation av Jack Potter, alltså Martin Shorts karaktär, på en läkarmottagning.
Ja.
Med, jag satt och tittade och jag bara, fan, det här är ju slapstick.
Ja.
Men det är ändå subtilt. Alltså det finns ju slapstick och slapstick, och Martin Short är ju jävligt bra.
Ja.
Jag tycker det är en fantastisk presentation av en karaktär.
Du menar när han är... att den första när hos läkaren, när man etablerar hans karaktär, att han är hypokondrik och nervös.
Ja.
Vi kan väl lyssna lite på det också.
Det är väl när han berättar sin dröm och,
ja, precis. Mm.
Next customer is this horrible obnoxious woman with bright orange hair. Anyway, I'm passing her stuff over the barcode scanner and I don't notice it, but the computer starts to ring up all the wrong prices. So when I'm all done, I look at the total at the register and it's way up over, and it's way up over, and it's way up over $100,000.
That much?
Yes. So the woman with the orange hair says to me, real calm, she says to me, I don't carry that kind of cash around. Like and I say, oh, is that right? And she says, will you take this instead? And she reaches into her purse and she pulls out this little pearl-handled pistol and she pulls back on the trigger. And it's at that moment that I wake up screaming.
Technician, Jack, it's all right. It's all right. The nurse will get it, Jack. Just sit down. Sit down.
Det är så här, hur mycket kan vi göra på en läkarmottagning som är slapstick liksom, att det är den här klappen där och det och sen den här reflexen på knät liksom.
Ja.
Det är roligt.
Han är väldigt, väldigt bra på det här.
Ja. Han är ju bra. Han är ju för övrigt, han är lite impro kuriosa. Han kommer från Second City Kanada uppåt.
Jaha.
Och var en av casten i SCTV, Second City TV, som var någon slags alternativ till Saturday Night Live. Blev bara 3 säsonger, men många säger att det var liksom ännu bättre.
Har du sett det?
Nej, jag har faktiskt inte sett det. Jag har bara sett klipp. Men det var andra som var med i den gruppen som också kom från Second City, var John Candy, Catherine O'Hara, mamman i Ensam Hemma, Rick Moranis, som hade en kort karriär, Eugene Levy, pappan i American Pie-filmen, och Harold Ramis, som regisserade Måndag hela veckan och just det, med Ghostbusters.
Just det.
Så det är så här, legendarisk liksom, gäng som kom från impron där i Kanada på den tiden. Man märker oftast det på skådisen när man har, de har den här impronerven, att de lyssnar och reagerar
och
på omgivningen.
Man kan gå en kurs för
er. Ja, men vi ska inte gå dit. Men jag tycker det
är... Är du säker på det? Men det var ju, alltså, den här scenen är ju väldigt sådär... Man gillar ju det här pratiga. Ja. Liksom, när någon bara, yes, orange hair, yes. Det känns ju väldigt sådär... Alltså, det blir ju lite krystat, men det är ju ändå...
Ja.
Ja, det är mysigt på något vis.
Ja, ja, verkligen. Och det, om man ska framåt i handlingen här då, så allting går ju fel.
Ja.
Det går ju inte, han går ju inte in i kaninen, utan det kommer ju ett gäng skurkar. Av någon anledning, jag vet inte var de kommer ifrån.
De är väl såna här industriellt spionagemänniskor, va? De vill sälja teknologi till andra ställen och
det
är de värsta, det är de värsta sortens skurkar.
Ja, men lite som skurkarna i Face-Off, att det är sådär, de jobbar för hemska, men vi vill bara ha pengarna, så vi nu bättre, så vi slipper göra politik av det. De vill bara ha pengar, och ännu är de skurkar.
Ja, men det är ju Microchips var ju hett liksom.
Och det är classic sån, det är intressant tycker jag, med de är inte terrorister så, de är ju mera tjuvar, alltså, de är ju, de vill ju åt pengar, men de kommer ju in på det här labbet för att ta chippet eller vad det nu ska ta för grejer.
Ja.
Precis som i Die Hard.
Ja.
De rullar in där med en van och klär ut sig till liksom någon typ av underhållsarbetare. Vi ska laga telefonerna och sen är det bara överfall, ta över.
Och de var först också, Die Hard kom efter den här.
Ja, men
så där är det bara en rip-off.
Ja, men jag tror att det där var någonting för tiden också. Ja. Att man klär ut sig till telefonreparatör.
Jag älskar den här brandsläckan när de söver folk med.
Ja,
det går så fort.
Det är någon sorts spray som är ball.
Ja. Och så sover de.
Ja.
Det är så fantastiskt effektivt.
Det känns också väldigt Steven Spielberg att så här, det är för mycket. Pistoler för mycket våld.
Det
får vara PG-13. Då måste de ha någon sorts spray.
It's a funny movie.
Jag tyckte det var en bra lösning.
Jag gillar också
istället för en jobbig kidnappningssituation. Nej, clean.
Ja, men verkligen.
Och lite sci-fi.
Ja, jag tycker det är
cool. Wow, de måste ha knockout-gas. Ja. Liksom.
Snabbt in, snabbt ut.
Barnen mår inte dåligt.
Nej,
jag tycker det är
toppen. Och så går de in och
försvinner i en fuffbomb.
Och så går de in och söver alla. Och så är det en som tar av sig masken. Och det är en tjej.
Ja, just det. Ja, det är
inte bara det. Perfekt smink och hår.
Ja, men inte det, inte bara det. Det är en tjej med riktigt fluffigt, sexigt hår.
Ja, det är så.
Martin, var du kär i henne?
Nej, det var ju Meg Ryan helt klart som var mitt intresse som 11-12-åring. Inga tveksamheter där.
Nej, hon har inte gjort så mycket innan den här faktiskt.
Nej.
Hon är väl med i Top Gun, men
väldigt liten roll.
Men det här är typ hennes första liksom leading lady, om man säger så.
Mm.
Och sen så kommer ju alla Sömlös i Seattle och Joe och Vulkanen och alla Tom Hanks filmer liksom. Det är en väldigt typisk 80-talsentré av Fiona Lewis heter hon, som är den skurkaktiga kvinnan.
Just det. Överlag då så tycker jag är... Jag vet inte, tycker jag bara filmen är sån... Alltså det är en härlig sån 80-talsfilm som bara driver framåt. Så här, den är rolig och det är action och det är härliga karaktärer så här rakt igenom. Är det en tråkig stund i den här filmen någon gång?
Nej, jag
vill inte slicka den här filmen i röven alldeles för mycket. Men jag försöker hitta så här, jag tycker att det finns underhållning i varje scen nästan.
Det är bra. Jag satt ändå och tänkte att på något plan, vi pratade ju om Independence Day, att den har så här väldigt bra drivklippning liksom. Att man är hela tiden på tå. Den här känns inte lika rapp på något sätt. Men jag skulle inte kunna sätta fingret på vad det är.
Men är inte räddningen, det som ändå gör att den känns liksom inte en död, är väl Martin Short?
Jo, men jag tror att det är jättemycket casten som driver, men det är också att det är en tydlig uppdelning i akter. Alltså att dramaturgin är, till skillnad från Independence Day, där det bara går ut på att bygga upp och sen liksom ha massiv action, så det är en tydlig presentation av karaktärer, det är en tydlig liksom introduktion av huvudkonflikten. Man blir lotsad på ett lugnt, på ett ganska tydligt pedagogiskt sätt genom filmen, att så här, nu kommer den här akten, nu står allting på spel, nu kommer finalen. Att det är väldigt så liksom snyggt utformat liksom. Och det är så fruktansvärt rolig premiss att en hypokondriker har någon i sig. Alltså, det är så jävla roligt.
Absolut.
När han har installerat ögonen då, så att han får se, så bara så här, Bugs Bunny stands up, what the hell is this? Och han kommer fatta en människa. Ja. Och han liksom planterar en sån här hörselgrej, typ så här, hello? Liksom, man vet direkt att det kommer bli så jävla jobbigt för den här karaktären.
Ja, visst. Så,
I'm possessed!
Ja, det var ju andra gången på läkarmottagningen. Ja.
Repeat, respond, if you can hear me.
Who, me?
It works! I can hear you! Would you talk to me, please? Who are you? What's your name?
What?
Are you talking to me?
No.
I'm not out there. I'm in here.
Did you hear that?
Hear what?
You didn't hear that then?
No, I'm sorry, I didn't hear anything. Are you feeling all right?
Would I be in a doctor's office if I was feeling all right?
Look, pal, we have to talk.
No, we don't.
Don't what?
Don't have to talk.
Yes, we do.
We do?
Do what?
Have to talk.
Not unless you want to.
I'm in here, inside you, inside your body.
Oh God! Somebody help me! I'm possessed!
Det är fan fortfarande roligt. Herregud, ja,
han är ju väldigt rolig.
Ja, han är ju det.
Ja, alltså det. Ja.
Det här är mer än 30 år gammalt och han är fantastisk.
Han är jävligt duktig alltså. Ja. När den här läkaren Ozzy blir skjuten av den här Mr. Igo, den här Bondskurksliknande bad guy.
Det är också en grej med 80-talet, va? Löshand.
Ja, löshand, så jävla
det
nice.
Det ser vi inte så mycket av idag.
Eller vill ha en löshand som jag kan med olika.
Det känns som helt separata leksaker bara med lite löshand. Ja. Big Jim-skurken hade någon löshand.
Precis, så de kunde byta ut
killen
efteråt.
Killen i Jönssonligan hade en löshand också.
Ja, Johannes Brosts karaktär.
Ja, också exakt.
Som man kopplar på en kulspruta tillfälle.
Ja, visst.
Det är så bra grejer liksom.
Sen var det väl någon i Bond, va? Var det inte det? Det var väl någon i någon Bond-film som hade...
Ja, men är inte det typ första? Typ Dr. No, har inte han... Jag vet inte fan.
Jag är helt säker på att någon Bond-skurk i någonstans...
Ja! Vad fan är det? Är det Leva, låta, dö? Nej, men vad fan, vilken är det? Ja, det här kommer jäcka mig något så in i helvete om inte jag kommer på det. Ja.
Luke Skywalker också lös hand i 80-talet.
Men inga gadgets. Det är bara liksom...
Nej, det är inte så mycket gadgets.
Nej.
Men ändå, och sen har vi ju även Terminator 2, där liksom åker ju en hand av, den är inte så mycket lös hand, men det är ändå något mekaniskt som är...
Ja, just det.
Så att det är, jag vet inte, någonting med 80-talet, man älskade löshänder med
även
olika...
Även filmen The Hand med Michael Caine.
Here we go. Precis, det är ju en hel film om den här lilla grejen.
Bara tanken på en lös hand, det är liksom nog för er en film.
För er som såg den när ni var små, gick det över huvudet på er också när hon, den sexiga kvinnan, skurken... skulle vara så här: nej, jag är upptagen nu. Och så kommer skurken med löshanden och drar på en sån vibrator och så bara boom, boom.
Det gick förbi mig.
Det gick mig över huvudet också.
Det gick förbi Ola nu.
Ja, ja. När är det?
Nej, hon ligger någonstans på något hotellrum och har tända ljus och champagne och grejer. Och så är den där skurken där och så bara, I'm busy, säger hon i telefonen. Och så lägger hon på och så sätter han på någon typ av vibrators.
Jag missar det. Jag såg det nu, så som valt under så jäkla dåliga omständigheter med en femåring i rummet, så jag är glad att jag missade det. Ja. Jag fick förklara en massa konstiga grejer. Varför ligger han där naken i badkaret? Han är cowboy.
Cowboys gör så.
Inga frågor på det.
Nej, det var mycket sådana konstiga förklaringar.
Det är också en fantastisk karaktär.
Ja, absolut.
The cowboy.
Presentationen när han sitter och röker på planet.
Ja, just det.
Hans accent, alltså det är hans accent, jag kan inte riktigt förstå var den kommer ifrån. Han är väldigt...
Var han kuban? Jag fattar aldrig det.
There is nothing like a good cigar.
Ja, okay. det är ju liksom, det finns ju olika, det finns ju de här lite mera, please give me job, den typen av latino, alltså stereotyp. Och sen finns det den här sexiga kubanen.
Ja. Men jag vet inte om han är någon av dem.
Nej, men han... Ja, nej. Han ska väl... Han gör väl i alla fall ett försök. att göra sexig kuban.
Men var han en kuban? För jag fattar aldrig. Har han tänkt ut en backstory han kommer härifrån? Och så, eller är det bara så här... Vi klär på dem lite olika kläder. Gör en rolig röst. Vi ger dig en gadget. Ja, perfekt.
The cowboy.
Men han kanske var kuban. Jag fattar inte riktigt.
Ja.
Men jag ska återkoppla till han blir skjuten av handpistolen, Ozzy, och sen så ramlar han ner bland massa maskots och så dör han. Det är en kille som står och skrattar och tar kort.
Just det. Ja, det är.
Som säger till han bara, can you believe that? Och står och tar kort. Hur skulle han gå förbi? Han bara, vad är det för sjuk jävla psycho som tycker det är roligt att någon dör? Det är så jävla makabert.
Ja.
Ja. Det är det. Jag gillar lite scenen, men det är någon pojke som ser skurken skjuta och tycker det är jättehäftigt. Och jag gillar att skurken också liksom visar det för barnet. För skurken förstår också själv hur häftigt det är. Det är inte bara barnet som tycker, utan de är överens. Det här är ascoolt. Ja.
Pistolpipan går liksom ut genom hans svarta pekfinger, handske, fingret där, och så bara puff.
Man tänker att han ska vara död på insidan, men nej, han njuter av att vara en hitman. Liksom. Han är barnet i honom. Jag älskar det han gör. Liksom.
Ja, fy fan.
Ja. Vad... Jag är förvånad att det inte blev någon uppföljare på den här.
Vet du varför? Den här floppade.
Alltså?
Ja.
De hade den här på Memorial Weekend eller någonting. De misslyckades med marknadsföringen. Och den kostade... nu ska vi se. Jag hade siffrorna här framför mig. Den kostade 27... Vad fan är det? 27 miljoner kostade den.
Dollar.
Och den drog in allt som allt 25 miljoner 893 000.
Okej.
Okay. Så den gick back på 2 miljoner nästan.
Men i slutändan med VHS och alla andra format och TV och sånt där.
Så måste den väl ha dragit in lite, det är sant.
Men man gör väl kanske inte en uppföljare på de premisserna?
Nej, jag tror inte på den tiden i alla fall att man räknade med att det skulle vara någon sån.
Hur är den nu då? Vad ligger den på IMDb och sådär? Har den fått upprättelse eller...
Alltså den har en 6,8. Det är väl ganska bra tycker jag.
Jag kollade runt och det var folk som sa att den hade fått lite av ett cult following.
Aha, okay.
Jag vet inte vad det betyder i
det
pengar.
Det är typisk
Ja, men den här borde ha slagit. Alltså jag tycker lite synd om Dennis Quaid fick aldrig riktigt den karriären som jag tyckte han förtjänade. Han är duktig i den här, men sen så försvinner han lite. Han gör lite dåliga val i och för sig.
Vad gör han efter det här?
Direkt efter vet jag inte, men han spelar ju Jerry Lee Lewis, den här pianisten i någon film som inte alls gick hem, den var ganska konstig. Och sen hör man ju inte så mycket från honom, han är ganska tyst på 90-talet. Han gör någon remake av Alamo, han gör Day After Tomorrow som någon slags comeback. Just det. Som också den drog in massa pengar, men det är ju ingen som minns det som en bra film liksom skådespelarmässigt heller.
Jag minns honom, han dök upp i Any Given Sunday, den här amerikanska fotbollsfilmen med Al Pacino.
Där är han med.
Där han spelar lite åldrad quarterback som är på väg ut och så kommer en ny stjärna in.
Ja.
Där tycker jag han var bra.
Och han har fått jobb. Han är inte liksom arbetslös, han är ju respekterad i branschen så. Det är inte så att det har gått dåligt, men det har ju inte varit en Harrison Ford-karriär. Liksom.
Nej, kul.
Jag hade velat att han skulle ha lite mer av en hit. Liksom.
En mycket B. När man kollar. Ja. I och för sig har man med Traffic, men det kan ju inte vara
så. Ja, men inte en stor roll heller.
Men förtjänar han igen så bra? Alltså, han är ju som en B-Harrison Ford.
Ja, alltså, jag menar, jag tycker det kanske är någon personlig smak bara, men jag hade velat se honom i någon stor hit liksom, som gick bra.
Dragonheart, i och för sig.
Ja, men den är också lite B. Alltså den är liksom inte... Dragonheart är inte riktigt där. Sean Connery som en drake.
Jag tycker att han fått den karriär han precis han förtjänar. Jag tycker inte att han är värd den där att komma upp på Tom Cruise nivå. Jag tycker att han är heller inte värd att behöva liksom ta liksom skitroller i B-filmer.
Han har ingen rätt att vara missnöjd och ingen rätt att vara nöjd.
Nej, men jag tycker att han har rätt att vara nöjd. Så det här fick jag och det var jag värd. Men varken mer eller mindre. Jag är jättenöjd och glad och tillfreds med Dennis Quaids karriär. Meg Ryan fick ju en jättekarriär, men den var ganska kort ändå.
Hon
är ju kvinna.
Ja, men hon är ju söt och snygg. Det är ju,
framförallt är väl hon den här charmiga. Jag tappade hela min väska. Ja, och så träffar jag mannen i mitt liv.
Alltså. Ja, precis. Och så. Jo, och det är ju, jag ska förtydliga vad jag menar. Mm. Under den här tiden så får ju kvinnor bara roller upp till en viss ålder och sen så försvinner de lite. Hon är ju den generationen som sållades bort när hon fick rynkor typ.
Ja. Ja, men det är också, hon gör ju också en viss, hon är ju ett sexobjekt med hjärta på något sätt.
Och hon är ju stor upp till 98 i den här You Got Mail. Alltså det är hon är fortfarande aktuell. Och hon har ju en status upp i 2000-talen också.
Ja, men hon blir också stor för att hon är snygg. Så jag menar, det finns ju, i just hennes fall, det blir svårt att bli upprörd över att hon blir också upphöjd och fall. Alltså det finns ju extremt mycket sexighet och utseende i hennes fall.
When Harry Met Sally, 89. Vad heter det? Sleepless in Seattle. Sen hade vi... Courage Under Fire var ju en ganska liten film, men hon var jättebra där. You Got Mail. Proof of Life, minns ni den? Gisslan-filmen i Sydamerika.
Nej. Det är inte det med DiCaprio. Nej, det är med Russell Crowe.
Russell Crowe, precis. Och sen... Det var väl de liksom. Hon gjorde några stora filmer, men sen var det lite...
Sen var det lite mindre.
Lite ljummet
City
emellan.
City of Angels med Nicolas Cage. Någon som minns?
Nej, jag tror inte jag sett den faktiskt.
Han dör va?
Tack! Nej, jag skojar.
Nu räcker det!
Äntligen!
Nej. Men
Så där tycker man att så här, hon kunde ha fått en större karriär. Längre karriär.
Ja, det tycker jag också. Men hon har inte haft en dålig karriär heller. Hon har gjort väldigt bra... minnesvärda roller liksom.
Hon var uppe och snuddade på toppen ett par gånger, men kanske inte tillräckligt många gånger.
Nej, precis.
Fast är hon bra?
Nej, men hon är en filmstjärna. Och det borde väl ändå räcka.
Va?
Det är väl många filmstjärnor som är där uppe som inte är så jättebra.
Nej, men hon är väl...
Ja, det är det jag menar. Om Dennis Quaid hade fått chansen, snygg. Hade han kunnat vara en sån där medioker människa uppe på toppen.
Nej, jag missade ju Independence Day. Men presidenten där...
Bill Pullman.
Han borde fått mer.
Nej.
Han borde fått mer. mer. Mer.
Är det du som tycker att han är snygg?
Ja.
Eller?
Ja.
Han borde fått mycket mindre.
Han borde fått mer.
Ja, man vet aldrig.
Ja,
jag vet inte.
Ja, men regissören. Jag vet inte så mycket om regissören förutom att han har gjort väldigt roliga filmer.
Ja, men jag vet inte heller. Alltså, han lyckas inte upprepa sin framgång, Joe Dante. Han gör den här, och vad gör han sen?
Liksom? Men är det här han floppar på? Är det den här som är... Sen får han inte göra något mer.
Nej, han gjorde ju Gremlins 2.
Ja, men det känns ju lite...
Men det var efter den här, va? Eller? Nej, Gremlins 2 kanske var efter.
Den var nog efter. Ja. Du får en chans till. Gör något du redan har gjort.
Gör en uppföljare som vi normalt lägger över på sämre regissörer.
Ja, men sen var det inte så jättemånga sådär riktiga filmer.
Nej, men det som kommer här på slutet senast med honom, det är att han har regisserat Hawaii 5-0. Och den nya MacGyver något avsnitt. Inte ens huvudregissör.
Nej, men så han blev väl typ så här degraderad till någon sorts tv-regissör.
Ja, det är ett synd. Alltså, jag tycker att det är bra... Den här är bra. Jag tycker att den är bra regisserad film. Jag gillar, och det var bra cinematographer också. Alltså att någon har tänkt till snyggt, och jag tycker att den känns fräsch fortfarande.
Ja, men alltså premissen bara. Ja. Om vi bara går på premissen. Lätt värt en remake idag.
Mm. Men tror ni...
Har inga problem med att det skulle bli en remake på den här. Ja, även om jag gillar den här och bara tänker så här, nej, för jag fuckar inte med liksom bra grejer. Så här, låt det vara. Men jag hade ju gillat en remake på den.
Med?
Ja, precis. Ja, vilka ska vara med i den?
För, alltså Martin Short, alltså det är svårt alltså, att ersätta.
Nej,
det
finns
det går inte att göra Martin Short, tänker, men du kan typ Zack Galifianakis eller något skulle kunna göra.
Gud vad bra.
Det skulle vara en bra.
Gud vad bra.
Och sen så sätter du typ
med Melissa McCarthy.
Ja, exakt. Mm. Liksom switcha lite så.
Någon som blir lite kan bli lite tokig.
Ja.
Ja, men någon av dem skulle vara bra. Seth Rogen.
Seth Rogen skulle också vem vill du ha in i cockpiten då?
Ja, det ska ju vara, men det ska ju vara något tuffare.
Vad heter han som gör Creed?
Ja, men, vi måste tänka modernt nu. Det är 2019, vi ska tänka en kvinna.
Det ska vara en kvinna.
Ja, vi ska, okay. Det ska vara en kvinna.
Det går inte. Då är det en annan film.
Du tänker att det blir lite romance då?
Nej, jag säger att ja precis. Nej, men det är en väldigt så jungiansk film som handlar om manliga stereotyper.
Ja, men det där kan
du kan göra en annan film, men om du ska göra den här filmen så måste det vara en
man som lär en man att vara en man.
Ja, exakt.
Okay. Men vad tror du om det här då? Den kvinnliga liksom stridspilot tuffingen som lär honom att bli en bättre man hjälper honom att finna kvinnan i sitt liv.
Mm, ja, kanske.
Alltså, just det blir lite mer av en romcom då.
Mer av en skyddsängel.
Ja.
Men vad då är det alltså en ska hon lära honom att bli lite mer mjuk?
Ja, det kan det vara. Det kan det vara.
Det låter som en 90-tals premiss. Ja, det låter som en 90-tals premiss typ så här, kvinnan ska lära mannen att tänka mer som en kvinna.
Ja.
Det låter lite som vad kvinnor, jag vet inte den med Mel Gibson, What Women Want.
Ja.
Nej, hör kvinnors
tankar. Gynekolog.
Ja, men det
nej, han är en reklam.
Är han inte?
Nej.
Gynekolog. Vad är det för film då? Men han är gynekolog. Det är Harrison Ford. Nej,
jag vet inte.
Nej, men det blir en annan film. Det är väl det. Man kan definitivt tänka sig en film där det är två kvinnor också.
Jag fattar vad du menar.
En liksom mesig kvinna som behöver liksom få skinn på näsan. Och så är det en tuff stridspilot-tjej där inne. Liksom.
Så här. Melissa McCarthy får bli injicerad av en sån där. Och i cockpiten sitter Charlize Theron.
Och hon lär henne
crazy fighter pilot.
Där har vi en film.
Men, ni kan inte säga att det här är en skitdålig idé.
Nej, jag skulle se den. Jag skulle se den,
men jag skulle också se, alltså, finns det ingen kille då? Alltså motsvarande typ Woody Allen. Någon sån vill man ha.
Alltså en tönt?
Ja.
Nej, men jag tänker Seth Rogen tycker jag hade funkat bra där. Jonah Hill.
Jag tror Zack skulle göra mycket roligt med den.
Zack Galifianakis, absolut. Men då blir det mer av en då skruvar vi på crazy-knappen ännu lite mer. Jag hade ju gillat det.
Kanadensiska bröderna, vad heter de som regisserar film och gör film?
Är det Farrelly-bröderna? Nej.
De som gör rolig film och skräckfilm. Togetherness har de gjort typ. Jag kollar
film.
Nej, men jag tror att det finns massor med sätt att göra den här filmen igen, återigen.
Som premiss, men jag slår ett slag för att jag tycker den det är som när man gör en remake på Robocop, det hade ju inte behövts för att den är så pass bra fortfarande, den håller liksom. Och det tycker jag att den här är liksom, det är skådespeleri, man ser att den är från 80-talet på frisyr och sånt, men annars tycker jag att den håller väldigt fräsch liksom.
Absolut.
Standard.
Absolut.
Mark Duplass, det tror jag på.
Jaha.
Vet inte vem det är.
Nej, jag har dålig koll på vem
det är. Men Duplassbrön.
Jag håller med. Alltså, rakt igenom så känns det inte som en så här gammal film som känns daterad på väldigt många sätt.
Ett ganska bra sätt. Ja, det är väldigt extremt mycket 80-talsfilm. Men det är ju lite grann att den är charmig. För att man får liksom resa till 80-talet när då folk var fascinerade av gammaldags gadgets.
Ja,
och en massa sådana här flippiga filmintriger som bara så här, what if a man, bla bla. Och, så. Och det är en ganska härlig resa på något sätt.
Jag minns en scen när de är där i gallerian, shoppinggallerian, och de jagar Martin Shorts karaktär. Och då står det en liten kille där med någon sån, han är en utklädd till Rambo-typ med sånt kamouflage pannband och en sån leksaks automatkarbin. Och jag bara tänkte, det här har inte funkat idag. En liten kille så går omkring med en automatkarbin som ser ut som ett riktigt vapen. De hade ringt någon insatsstyrka och stängt av hela skiten och så här skjutit ihjäl den lille killen. Så det kändes daterat.
Det kunde varit riktigt.
Ja, vill ni veta vilka som skulle kunna ha varit med i filmen?
Ja. Det här älskar jag att höra.
De som var tilltänkta för Jack Potter, jag tror Martin Short var ganska högt upp på listan, men de hade Robin Williams.
Ja, det var förkert.
Eller Mel Gibson.
Oj!
Han är ju i cockpit. Mel Gibson skulle varit i cockpit i så fall.
Ja, det hade funkat. Eller hade funkat.
Det hade funkat, men inte Jack Putter.
Nej,
du är en annan film. Det måste ha varit en actionfilm då, mer än en actionkomedi, när det var diskussionen, tror jag.
Men Robin Williams som Martin Short-rollen hade också funkat.
Det hade funkat.
Då hade den inte floppat, tror jag.
Nej, då hade den faktiskt haft lite mer...
Den hade varit, jag tror att det här är bättre, men jag menar... Ja. Eller, jag tror mer på den här nämligen.
Jag hade ändå velat se Robin Williams.
Ja, det hade blivit, han hade ju skruvat upp det till max. Alltså.
Men däremot var det en jävla massa som var tilltänkt och testade för Lydias roll, alltså den som Meg Ryan fick. Det var Jodie Foster, Michelle Pfeiffer, Karen Allen, Beverly D'Angelo, Sigourney Weaver, Jamie Lee Curtis, Mary Elizabeth Mastrantonio, Linda Hamilton, Rian Russo, Julia Roberts, Elizabeth Shue, Claudia Wells, Angelica Houston, Amy Madigan, Sean Young, Madeleine Stowe, Ally Sheedy, Molly Ringwald och Demi Moore.
Alla plus några till.
Alla var typ tilltänkta för den här rollen. Det är helt sjukt.
Jag gillar alla.
Ja men jag tror att det är liksom...
Men hör på den här mindblowing-grejen. Tjejer, man kan byta ut dem mot vilken som helst.
Ja, men karaktär, rollen gör, ja precis, det finns ingen tyngd i den här rollen, hon är en romantiskt intresse. Självklart kan vem som helst i Hollywood göra
det. Det finns en grej, det finns fula tjejer och snygga tjejer. Ja. Men så länge det är på den snygga tjejsidan så kan vem som helst.
Roligaste tjej som bara går förbi farten här, som inte haft någon jättekarriär, men som jag såg, är hon som är den här... Jacks typ date, alltså de dejtar inte, men han är typ intresserad av henne, men hon är intresserad av honom. Det är Wendy Shaw, hon gör rollen som rösten till Francine i American Dad, om man har sett det. Vilket är lite roligt. Det är lite som nästan som en liten cameo.
Jag tycker hon gör en bra roll. Hon är rolig.
Ja, hon är rolig.
Väldigt rolig. Framförallt när hon står och packar varor och lägger i ett sånt 12-pack ägg och sen typ så 3 liter juice ovanpå. Så. I don't know, Jack. If you want to be a part of my life, you can't be hassling me.
Jag tror också att de insinuerar svagt att hon är lite av någon slags cokehead eller drug user, för att hon kommer där på klubben och tuggar frenetiskt mycket tuggummi. Det är ju en tuggummi-ålder i och för sig. Det är så här, bara settingen, att hon är väldigt så...
Blonda tjejer i Kalifornien 1987 måste tugga tuggummi, annars får de böter.
Det är sant, det är sant.
Nej, jag tycker rakt igenom en, så här, en härlig cast, en härlig premiss, en film som bara driver på. Jag var lite orolig, för jag gillade den här så himla mycket när jag var yngre. Har inte sett den sedan dess.
Nej.
Och sen så blev jag ganska glad över att den, liksom, att den var, det var fortfarande en bra film.
Ja, liksom. Ja, men den är nice. Joe Dante fick sin enda Oscar för den här. Eller, alltså den fick för bäst visual effects.
Men förtjänar det också. Effekterna håller väldigt bra.
Den är bra, de håller. De är smart gjorda.
Vad är det som är gjort av Yellow? Jag läste något om Yellow.
Alla blodkroppar.
Det är jätteroligt.
Ja. Alla blodkroppar som åker förbi. Ja, det är en Oscar redan där. Det är jätteroligt. Dennis Quaid och Meg Ryan dejtade och gifte sig sen. I samband med filmen.
Känns så jävla rimligt.
Ja, eller hur?
De passar bra ihop.
Men hon tappar väl något där på sättet. Och han bara, skulle ta upp det.
Ja, så kan ta upp det och då blev det sex på en gång. Liksom. Det vet man ju.
Hon är den enda som vinner sex på att vara en klant.
Ja.
Jag försöker varje dag.
Du är så arg.
Det är jag faktiskt. Vad i helvete?
Går med famnen full av grejer ner för gatan. Det var så olika skidpjäxor och
gamla en hel generation av
tennisbollar. Det bara ramlar ut ur famnen. Tappa. Ingen plockar upp.
Fortfarande ensam.
Fortfarande inget sex. Alla. 3 kilometer av tappade grejer.
Alla role models som har svikit sin fumlighet.
Men bästa, alltså, den här, som sagt, den här regissören måste bara säga att, alltså, han har ju också gjort Nakna pistolen och
nej, han har gjort Police Squad, regisserat. Det är inte filmer, utan det är serien som kom innan.
Jaha, det är serien. Ja, TV-serien. Oh, men vilken jävla fint.
Ja, det var jävla fint. Mm. Men det är så synd. Jag läste att de trodde att det här, de testade den. Och de var jättepositiva till den här filmen. De trodde att det skulle bli liksom Warner Brothers största film liksom, hittills. Men det var inte Memorial Day, det var Independence Day som den släpptes på, alltså 4 juli. Mm. Så den borde ha funkat, men de hade inte gjort tillräckligt bra marknadsföring. Nästan ingen alls, och den floppade bara. Liksom. Ja.
det är så tråkigt att det kan gå så liksom.
Men jag tror att så här, i slutändan, några år senare, så borde de ju ha spelat in massor med pengar på den här.
Jag tror det.
Det är förmodligen en sån här film som går på olika tv-kanaler.
Ja.
Och jag tror att den hade en bra DVD-release och sånt där. Ja. Jag vill tro det i alla fall.
Men den är, för mig är den lite bortglömd sådär. Ja. Jag inser att det är det för dig om du hade den. Men alltså, jag har inte tänkt på den sedan jag var liten.
Inte jag heller.
Det var länge sedan jag såg den också faktiskt.
Jag tittar ändå mycket ut på så här, TV3 hade väldigt mycket så här billigt inköpta bulkfilmer när jag var liten, sändes på natten. Och den här var inte med bland dem.
Nej, okej. Okay,
den borde ha sänds där. Det borde varit
däremot var Hudson Hawk med. Den gick på TV3 kanske en gång, två gånger i månaden i många, många år.
Jag vet inte varför. Det är jäkla mycket Con Air, inte det som finns som går så fruktansvärt mycket överallt.
Med Gremlins. Gremlins måste jag ha
Con Air på någon.
Few Good Men gick på trean väldigt, väldigt mycket. Vilket jag gillade.
Groundhog Day också gick också väldigt ofta.
Men det var i och för sig bra, för det var bra filmer. Jag blev lite arg när den kom på.
A Few Good Men alltså.
Oj, oj, oj.
Är det nästa?
Ja, alltså för mig är det... Om ni tvivlar på att den håller...
Ja, jag vet inte.
Så kan vi ju köra den. Men mitt svar är ju redan färdigt.
Du vet att den håller. Nej, men det är roligare om vi alla är lite sådär...
Lite man inte vet.
Ja, men alltså, vi kan absolut köra den, för jag skulle älska att prata om den.
Ja.
Men mitt svar är redan klart.
Okej, okay, ja.
Fast det skulle vara spännande om den... Vadå? Vet vi att den håller?
Ja, men vi tar den som nästa.
Ni vet ju inte.
Nej, men okej.
Okay. Ja, vi tar den.
Vi tar den som nästa. Jag tycker det är jättekul.
Vi kör den.
Det finns ett jätteroligt kameratrick i den här filmen som jag vill poängtera. Det är när... eller kameratrick, det är en sån roligt sätt att filma på. Det är när Putter har gjort om sig med någon teknik i muskelgrejerna till The Cowboy. Och så kommer Meg Ryan in. Och så står han typ så här: nej, men lyssna, det är jag. Och sen så hon bara, Jack, vart är du? Och sen så backar hon ut och han försvinner ut ur bild. Då kutar han bort till badkaret av med kläderna, lägger sig, någon sätter på honom en peruk och de liksom i en tagning så kommer hon in där och in och så ligger han i badkaret.
Ja, just det.
Wow!
Det tycker jag är imponerande.
De bara, hörni, det här med att klippa, låter inte det lite jobbigt?
Ja, för man ser hans hand är kvar i bild. Alltså de har försökt liksom dra bort honom så fort som möjligt. Och så fort han försvinner där så kutar han tydligen. Och sen så har de väl någon liksom. Och sen så tjuk, sätter de dit honom.
Det där är fantastiskt att se. Det där har jag sett några fel. När de byter liksom scenografi i en scen samtidigt som kameran rullar. Det är magiskt alltså.
Ja, det är häftigt. Man tänker inte på det. Man tänker att det är trickfilmat, att det är någon klippscen.
Det är roligt att de anstränger sig så mycket för någonting som man inte ens tänker på.
Nej, för de hade kunnat klippa det.
Det är som att de har sin egna sängkammarfärs bara för dem som
de älskar
förstår
det liksom.
Det liksom. Alla andra bara märker inte att...
Men en sån tagning tror jag är sånt som typ Spielberg sitter och bara, snyggt!
Visst.
Men vi tänker inte på det, för vi tänker att ja, men de klipper väl. Och de hade ju bara kunnat klippa henne från på väg mot toan eller badrummet tills de kommer in.
Jag var helt oimpad av
det. Men då kommer Spielberg säga, det här är inte för publiken, det här är för mig.
Jag
vill göra det här.
Directors director. Men det kanske är också någonting med skådisarna, att de är mer i liksom, det blir inget bryt, utan de bara fortsätter och då kanske de är bättre då. Eller?
Ja, en av mina favoritskämt som jag hade missat, som jag läste på trivian, är den här gången jag såg det, så är det mot slutet när de ska förstora honom igen, så får de två alternativ på datorn av någon anledning. Och det ser ut som en kuggfråga, drink me, eat me. Och drink me, eat me är från Alice i Underlandet. Hon äter och blir liten och dricker och blir stor eller vad fan det är. Och Martin Shorts, Jack Putter typ så här, de ska försöka ta reda på vad det är. Han bara, The Exorcist! Typ att det är därifrån det kommer. För hon ligger ju där och typ så här, eat me! Jesus, fuck you! Så
här, just det.
Så typ så här, The Exorcist!
Ja, det är roligt. Det är helt obegripligt att de har det i datorn. Det är ganska lätt kod och sen bara gå vidare. Det är liksom inte knacka in en 8-siffrig kod. Det är bara ganska lätt. Du kan också gissa om 50% av gången.
Riddle me this! Riddle me that!
Varför ska det vara så vaga och mystiska i vetenskapliga experiment?
Ja, det är väldigt ogripligt.
För stora för minska bättre.
Det är lite kul att det är sån riktigt så som jag tänker för 80-tals full scen.
Uh-huh.
så, alltså att de ska dricka lite sprit och han ska bli så här omotiverat glad och spela piano.
Ja,
det känns lite som en Breakfast Club när de ska röka marijuana och allting blir så här, och marijuana förändrar hela världen och alla blir woohoo!
When the moon is in the heaven. Alltså, du ser inte så animerade troll bara för att du har rökt lite gräs. Liksom.
Nej, men det känns också som att det är sån alkoholromantik. Du dricker några klunkar Southern Comfort och plötsligt öppnas nya dörrar i livet. Ja. För första gången känner du glädje. Jag visste inte att du kunde vara så här och dansa. Det var så alkoholismreklam. Som.
Ja. Har ni någon favoritscen?
Jag tycker det är roligt när han ska beställa resan när de säger typ så här: oh, and maybe some romantic excitement. But no. Eller typ så här: oh, adventure excitement, no excitement. Oh, maybe some romance. Well, as long as it's not too exciting.
Ja.
Och sen den bästa repliken i den här filmen, det måste ju vara instead of champagne, how about some real pain?
Ja, just det.
Propane?
Ja, just det. Och så kommer Bond-skurken med extra handen. Ja,
med en blowtorch.
Med blåslampa. Den är rätt snygg.
Det är
för övrigt en scen när Martin Short ska bli cowboy. Ja. Och de ändrar hans ansikte. Ja. Och han ska försöka spela liksom. Det är lite som Billy Crystal i Analyze This när han ska spela maffia boss.
Ja, just det.
Han kommer in där i en jobbig situation och ska försöka upprätthålla någon typ av karaktär och det fallerar kapitalt.
I'm this consigliere.
Ja, precis. You may know me as Billy the Schnaz, Dubby the Tuba, Elma the Fudd. And once as Miss Phyllis Levine, but that was at a party, it was years ago. I smoked a titty bit, I had a few quackaloots. Next thing you know, you're a fish in a singing show tunes. But these things happen, that has nothing to do with me being with you fine gentlemen here today.
Ja, det var väldigt fint.
Det är en helt annan film.
Snack om att han bara släppte lös Billy Crystal där.
Gud.
Men den borde vi prata om någon annan gång.
Ja, det borde vi också göra.
Martin, jag älskar när du kan saker utan till.
Ja,
sådär.
Ja, jag tycker om att kunna saker utan till.
Har du pausat mycket? Så låt tillbaka paus.
Oh, ja. Nej, jag har gått in på IMDb och pluggat text. På riktigt. Jag roade mig med sånt förut. Alltså, apropå A Few Good Men. Jag kan många monologer där.
Gud, det här ska bli kul att höra.
Men vilken vill ni helst se? Vill ni se Analyze? Nu blir jag också lite Analyze This eller A Few Good Men? Alltså som nästa.
Jag är okej med båda.
De är nästan lite för nya för mig. Men ja, jag kan tänka mig vilket som...
Analyze This är väl ändå från 90. Den måste vara 20 år någonting.
Jo,
men båda har 20 år på nacken.
Few Good Men är 30 år.
Men det kanske... Analyze This kanske man inte riktigt vet om den håller. Eller ja, Martin vet väl. Men.
Ja, nej, där är jag mer osäker faktiskt.
Ja.
Kanske ta den först då.
Ja, ert val. Okej, vi gör så här. A Few Good Men, hand upp.
Jag kommer rösta på båda.
Jag kommer rösta på båda. För det är där jag lutar också. Okay. Så kommer vi aldrig komma fram till någonting.
Vi gör så här, jag bestämmer.
Ja.
Det tycker jag.
Ska vi gå till frågan då?
Mm.
Ja, det tycker jag.
Håller den? Ola Aurell, håller den?
Ja, det gör den.
Ja.
Den är ju lite, den är lite lajig liksom. Och det känns fortfarande som en sån här, det här ska unga killar på 80-talet se, de ska göra den på video. Så det är lite plojigt. Men för mig, det är en lite rolig tidsresa som jag sa. Det är kul att se 80-talet igen. Och den är fortfarande, det är väldigt mycket roligt. Det är roliga scener, det är roliga tankar. Och jag pratade ju om det när det var liksom face-off, att den tar sig själv på för stort allvar för att det är en löjlig intrig. Här är det en löjlig intrig och den tar sig inte själv på allvar. Det funkar mycket bättre.
Ja,
liksom.
Just det.
Precis.
Det är svårt att säga att face-off borde varit den här filmen, men, liksom, men det hade blivit en bättre film att dra åt det hållet. Liksom.
Absolut. Ja.
Men du menar också att intrigen i face-off inte höll, för den var väl inte löjlig? De tänkte väl inte, gud vad löjlig den här intrigen
är. Nej, men den är krystad. Det är en 80-talsintrig helt enkelt. Det är precis den här intrigen. Det är, ni ska byta ansikte med varann och uppleva, och så blir lite farsartat när ni ska gå in i varandras liv. Och det är precis det den här filmen håller på med, helt obekymrat. Vi ska se en rolig farsscen. Då har vi plötsligt en teknik som gör att du kan byta ansikte. Men det förändrar ju hela världen vi lever i. Den tekniken. Så det spelar ingen roll. Vi använder det för en farsscen. Och sen är det smidigt liksom. Men det är en skön inställning. Liksom Face Off tar sig själv på ett allvar som gör att det blir liksom lite cringe-igt. Och här är det bara roligt.
Ja.
Så ditt svar är ja.
Ja, den håller.
Den håller. Fanny Agazzi.
Jag är lite ödmjuk också för att jag inte hade, som sagt, sett den här innan. Men Martin Short, jag tycker den håller.
Ja.
Det är mitt svar.
Ja, den håller. Mm. Kul. Erik Broström.
Alltså, absolut. Jag tycker att Martin Short har jag alltid gillat och han har bara växt på mig. Vartefter. Jag tycker alla i den här filmen är bra. Jag tycker att den är rolig och liksom lättsam på rätt sätt. Så det är ingen snack om. Vet ni att jag har sett Martin Short live också?
Jaha!
Vi var i New York en av gångerna och körde på någon improfestival. Jag och mig gick till CBS-huset där. Eller vad heter det? Rockefeller, NBC-huset. Mm. Så kan man ju stå i kö om man vill se typ Jimmy Fallon, Tonight Show. Mm. Finns det en kö bredvid där de hade en kö till Maya and Marty, som var Maya Rudolph och Martin Short, som hade en sån här sketch-serie. Lite som SNL fast förinspelat.
Så mycket vi
stod själva i den kön. Och den andra till Jimmy Fallon var hur lång som helst. Så vi fick ju biljetter. Alla de fick ju inte biljetter.
Nej.
Och sen så var det, förutom Martin Short och Maya Rudolph, så var det Jerry Seinfeld var med, Amy Poehler, Mikey Day, Kenan Thompson, Lorne Michaels var där, såg vi. Och sen så var det Will Forte. Och Will Forte var den stora gästen hos Fallon den kvällen. Så alla de stod i kö för att se honom. Och vi såg alla de där. Det var jävligt coolt. Sen la de ner den serien. Den fick inte någon fortsättning. Men det var jävligt kul.
Ja, men han är fantastisk. Han är riktigt så här old school. Hollywood, han kan grejer. Han vet vad han gör. Han kan sjunga, han kan dansa. Han kan spela allvarlig, han kan spela roligt.
Han är så jävla rolig. Ja, men han är bra.
Han spela allvarlig verkligen?
Nej, men han kan göra mycket saker.
Ja, säkert allvarlig. Säkert.
Så ditt svar är såklart ja.
Absolut, ja, det är för fan.
Jag håller med. Jag tycker den håller. Jag blev glad att jag kom fram till det. Att den faktiskt håller. För att jag tyckte så mycket om den när jag var liten. Och så såg man den nu och bara tänkte så här, det fanns inte ett uns av att den inte skulle hålla. Mm. Den är ju daterad. Den är från 87 med allt vad det innebär. Mm. Men den är värd att se idag.
Mm.
Jag tycker den är härlig.
Ja.
Men tror du att en 8-9-åring, eller vad kan du ha varit när du såg den?
12 kanske.
12, ja. Tror du de skulle tycka den höll? Och...
En 8-9-åring idag?
Ja.
Absolut. Absolut. Jag vet inte vilka krav de har. De kanske tycker att allt det här är corny och att allting ser gammalt ut och sånt där.
Ja, men det ska bara vara 4 sekunder långt på TikTok liksom.
Men å andra sidan, jag gillade ju gamla filmer från innan jag var född. Så, alltså, var de bara tillräckligt roliga så?
Ja, såklart.
Jag gillade Fawlty Towers när jag var liten.
Ja, för fan.
Och det var så här. Så... Det tror jag, det är värt att testa. För att det här, det är ett underbart äventyr. Det är härliga karaktärer. Och det går fort och det är roligt. Så att definitivt håller. Och jag är jätteglad att den höll.
Och folk blir krympta till kortväxta.
Det är också väldigt roligt.
Bara det.
Ja, där i slutet också med de här skurkarna som blev små fansar.
Ja. Och började prata med heliumröst.
Ja. De blev små tomtenissar.
Det är kul att det växlar också mellan ganska så här mörka grejer. Han fräts upp av magsyra i en skurk. Och de här skurkarna förvandlas i halvlängds och får stå på varandra i telefonkiosk. Och det är samma film liksom.
Det är jättekul.
Underbart. Då gör vi så här. Vi säger 24 timmars jakten, Inner Space från 1987 håller definitivt. Det är överens om. Och nästa gång vi ses, när det nu blir, för nu är det lite jul sådär, då ser vi Analyze This, säger jag.
Kul.
Analyze This är nästa film.
Okay.
Tack för den här gången.
Tack så mycket.
Hejdå.
Hej.